Ja, Lina heter jag och jag kom hit för ungefär 2,5 månader sedan. Jag damp ner här i Övik. Jag är från Jönköping som ligger, alla vet kanske var Jönköping ligger, men om du inte har koll så ligger det vid Vätterns sydspets. Och jag flyttade hit för att jag ville börja plugga på ALT som är en utbildning som är en förkortning på Akademin för teologi och ledarskap. Ledarskap och teologi. Det finns på många orter i Sverige, men det fanns bara en plats kvar och det var i Övik när jag ansökte i juli. Så därför är jag här och det här är min praktikförsamling. Så i egenskap av ALT-student så har jag blivit tillfrågad idag att predika av Robert. Och det är ju spännande att få predika. Man är lite mer van vid sin egen församling hemma och nu så får man vidga sina vyer lite. Det jag vill predika om idag som ligger på mitt hjärta som... Ofta är det ju det som man predikar om som Gud själv talar till en själv om. Det som liksom är aktuellt. Och det här går runt mycket. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Det som Gud har talat, det sjöng vi om. Vi har planerat gudstjänsten lite innan. Den här sången som vi sjöng nu, att löftena håller. Det är det som jag ska prata om idag. Det ska gå helst som en röd tråd genom alltihopa. Och det är ju så här att Gud har ett syfte med var och ens av våra liv. I Jeremia 1:5 så står det så här. Innan jag formade dig så, i moderlivet så utvalde jag dig. Och det finns en man som heter Lou Ingalls som han leder en bönerörelse i USA. Och han är en väldigt klok man. Han säger så här. Gud hade en dröm. Och så formade han en kropp omkring den här drömmen. Och så fick du födas. Alltså att varje människa har ett sånt unikt syfte för Gud. Vi är hans dröm som går här och han vill att vi ska leva i den drömmen som han har för oss. Och Gud talar löften till oss hela tiden, stora som små. Och jag träffade 2 stycken i somras, 2 vänner, så här gemensam, vi har en gemensam kompis Jessica som introducerade mig för det här paret som ni strax ska få se på ett klipp. Och jag har hört ganska mycket av dem under året. De har gått en bibelskola i USA som jag också gick i 3 år, 2009-2012. Och sen så berättade hon lite om så här, vad Gud har gjort i deras liv. Och jag tänkte så här, det här vill jag spela in. Så när jag träffade dem i somras, så bara berätta om det här ekonomiska miraklet, eller man ska säga, som Gud gjorde för er när ni åkte till Reading. Så då bara spelade jag in det. Så att, nu ska ni få se på det. Det tar 4 minuter.
Hej. Vi heter David och Malin Ekelyck. Och vi har varit med om saker som vi bara måste få berätta om. Yes. Vi är så hungriga på Gud och vem han är och det han gör. Så det resulterade i att vi precis har kommit hem från ett år på bibelskola i USA.
Bethel.
Och för vi tog beslutet för ungefär 1,5 år sedan att vi ville åka. Och vi visste vid det tillfället att vi kommer inte ha möjlighet att spara ihop de pengar som behövs för att åka. Men vi kände bara att det här är något vi måste göra. Mm. Och under de månader fram till dess att vi skulle åka så fick vi fler bekräftelser på att det här var någonting som också Gud ville att vi skulle göra. Och också många ord, profetiska ord och så här som sa att ni behöver inte oroa er för pengar, det kommer att ordna sig.
Ni kommer ha mer än ni behöver. Det var liksom det ordet som satte sig. Vi känner bara, det här är ett löfte från Gud och nu står vi på det här och tagit på orden liksom. Mm. Så vi planerar den här resan utan att veta hur det ska gå rent praktiskt. Men det hände väldigt mycket på vägen, men vi kom till ambassaden utan de här 120 000 kronorna man skulle visa upp och fick visum i alla fall. Vi tror att vi på något sätt visade personerna det de behövde se helt enkelt. Mm. Och vi kom då till USA och upp till Reading och tiden började närma sig in på skolan.
Ja, och vi behövde, man behöver betala skolavgiften innan skolan börjar, annars får man inte vara kvar i landet enligt lag. Mm. Så vi behövde ungefär 80 000 kronor. Och när vi landade i San Francisco så hade vi väl ungefär 5 000 kronor. Vilket var lite för lite. Så vi hade lite tid innan skolan började där. Och det är en lång story, mycket små detaljer, men vi var så säkra på att Gud skulle göra någonting. Vi stod verkligen på det löftet som han hade sagt till oss att ni kommer, behöver inte oroa er för pengar. Ni kommer mer än ni behöver. Mm. Så fram till dagen innan skolan började så hade vi fortfarande inte några pengar. Mm. Och vi kände, det var liksom... Samtidigt var det en känslostorm. Sådär att, kom Gud, du måste göra någonting. Och Gud kommer göra någonting. Han har sagt att han ska göra någonting. Gud kommer göra någonting.
Han har påvittat hela tiden.
Gud har sagt hela tiden. Och samma dag som skolan började så... då visste vi att betalar inte vi idag, då får vi liksom åka hem. Och vi hade sagt upp oss från jobb och hyrt ut lägenhet. Och det var ju det här vi skulle göra. Det här var vår dröm. Så jag vaknar samma morgon som skolan börjar, ganska tidigt. Och det första jag gör är att ta upp telefonen liksom för att kolla bankkontot. Har det hänt någonting?
Mm.
För vi visste att någonting måste ju hända nu. Det här är sista dagen. Och jag visste att vi hade kanske 2000 kronor på kontot. Och det var vad det skulle kosta att boka om biljetterna hem. Och det tänkte inte jag. Så jag kollade på telefonen och jag var ganska trött. Så jag bara, nej, det stämmer inte. Så jag liksom väcker Malin så här. Jag bara stängde över telefonen till henne. Bara, titta, vad ser du?
Mm.
Då var det någon som hade satt in 80 000 kronor samma dag som skolan började. På morgonen. Utan att veta att vi behövde det. Men nu vet vi efteråt vem det var och sådär. Vi har pratat med personen och han hade bara upplevt att jag måste bara ge de här pengarna idag. Till
han visste att skulle börja skolan. Ja, precis. Men, precis.
Så ja. Vi betalade skolavgiften, åkte och registrerade oss och stod där första dagen med våra badgar inskrivna på skolan. Och det var lovsång och bara kände, vad hände? Men samtidigt bara, men Gud, han sa att han skulle ordna det här och han gjorde det.
Ganska bra första dag i skolan.
Ganska bra.
Gud är trofast. När det är från Gud, det är inte något man själv antagit. Man har hört från Gud, han har sagt. Det är liv på det som han säger. Så det är det vi ska prata om idag. Och jag ska prata om någon som levde i det här hela sitt liv i stort sett. Josef i Bibeln. Så vi ska prata om Josef idag. Men jag vill bara be för mig och för er. Yes. Tack Jesus för att du är trofast, Herre. Jag tackar dig att när du säger någonting, Herre, så backar hela himlen upp vad du har sagt, Gud. Jag tackar dig för att du är den som vi kan sätta vårt ankare hos, Gud. Jag tackar dig att du bär oss igenom allt, Gud. Jag tackar dig att du har goda planer för var och en av oss, Gud. Jag tackar dig att du vet precis vad var och en står i, Herre. Och jag tackar dig att du har lösningar på alla våra problem. Jag tackar dig att du har frid som övergår allt förstånd, Herre. Och jag tackar dig att du vill tala till varje människa, Herre. Jag tackar dig Gud att vi får hålla fast vid dig Gud. Och Jesus, jag bara ber att du hjälper mig att hålla den röda tråden. I Jesu namn, amen. Yes. Josef, hur många har hört historien om Josef någon gång? Det är några som inte har det alltså. Nej. Ja, Josef, när vi hoppar in i historien nu så är Josef 17 år. Det här är ungefär 1700 år innan Jesus föds. Han bor i Kanans land. Han har 11 bröder, en hel bror. Och resten är storebröder som hans pappa har fått med andra fruar. Josef är absolut favoritsonen till pappan. Och han favoriserar honom väldigt mycket. Och Josef får en sån här lång, fin rock i så här många färger som verkligen väcker avundsjuka hos de andra bröderna. Och det är helt klart att hans pappa uppskattar Josef mer. Och Josef är en fåraherde och hans bröder är också fåraherdar. Och Josef, han får två drömmar. Den ena drömmen är att han står ute på fältet. Han är en sån här havrekärve eller vetekärve eller vad det nu är för förslag. Och sen de andra kärvarna bugar sig inför honom. Och han har inga problem att gå och säga till sina bröder. Bara, ni kommer buga inför mig. Jag såg det i drömmarna. Era vetekärvar, de bara bugade sig inför mig. Och de andra bröderna bara, okej, vi vill inte höra mer av dig. Du är så jobbig och du tror att du är något. Och sen så bara går någon liten tid till så får han en dröm till. Och då säger han så här att jag var en stjärna och ni var stjärnor och solen och månen bugade, alla bugade sig inför mig. Och de bara, men du är så störd, vi vill inte ha med dig att göra. Alltså de var så, tyckte att han var så stolt och trodde att han var någonting. Så att här börjar historien. Men här i de här drömmarna, vare sig hur hans hjärta tog emot det, om han var stolt eller inte, så har Gud talat. Det här var drömmar från Gud till Josef. Att Gud vill använda honom på något sätt. Vare sig han var stolt och trodde att han var något eller hur som helst. Gud kan jobba ut de grejerna i en människas hjärta. Och det är det vi kommer se genom historien med Josef. Men i alla fall. En dag så säger Josef pappa, du ska gå till dina bröder som är jättelångt bort. De är ungefär 7,5 mil bort. Vill du gå till dem och kolla hur de har det med sina får? Han bara, ja, jag är redo. Så han går dit och när hans bröder sitter där så ser de honom i fjärran komma där i sin fina rock. Liksom. Och då säger de, kolla där kommer drömmaren. Vi står inte ut med honom, vi har ihjäl honom. Så de planerar liksom att ha ihjäl honom. Men sen innan han kommer fram så bara säger en av bröderna, Ruben, som är den största eller äldsta brodern. Han säger detta för han vill egentligen inte döda lillebrorsan. För jag tror att som storebror, största av alla, äldsta av alla, så har man en speciell kontakt med sin pappa. Även om han kanske inte var favorit, så har han ändå ett ansvar för sina bröder lite. Och han tänkte så här, han vågar inte riktigt stå upp för att säga att vi ska inte döda honom. Men han kör en liten kompromiss. Vi slänger honom i brunnen istället. Och hans lilla plan var då att plocka upp honom i brunnen sen. Och sen ta honom hem säkert till pappan. Ja, men det gör vi. Så de slängde honom i brunnen. Men sen så sitter de, går de och käkar. Har inga problem med det, utan de oroar sig inte mer för det. Går och sätter sig och äter. Sen ser de att det kommer ett utländskt handelssällskap. Och de bara, men vi säljer honom istället. Då känner vi på det och han är så gott som död ändå för oss. Ja, bra idé. Då var inte Ruben där. Så de tar upp honom i brunnen, river sönder hans rock och doppar det i så här. Senare så doppar de det i djurblod. De slaktar något få där. Och sen skickar de iväg honom med de här ismailiterna då, som köper honom helt enkelt för 20 silverpengar. Och sen så blir ju Ruben, när han får reda på det här, han blir jätteolycklig, för han liksom känner, vad ska jag säga till far? Det är jag som har liksom huvudansvaret här för alla bröderna och så där. Så de går hem till Jakob då, som är barnbarn till Abraham. De går hem till honom och så säger de att vi tror att vi hittar den här rocken. Är det Josef? Och han bara sliter sönder sina kläder och bara sörjer hur länge som helst för sin älsklingsson. Han är borta. Och vad har hänt i historien? Här har det kommit ett löfte in i Josefs liv. Och det så här står att han ska bli någon. Liksom. Han ska bli en högst uppsatt som andra bugar inför. Men det verkar inte alls som att det är det som händer. Helt plötsligt går hans liv från att vara den favoriserade sonen. Han är fri. Han lever ett fritt liv. Till att bara totalt helt olika. Han lever ett liv nu. Nu är han slav. Han äger inte sitt eget liv. Och han ska bara jobba för någon annan. Och så vitt han vet så kanske han aldrig kommer bli fri. Och det är lite så, när du får ett löfte från Gud så är inte det bara så här. Och särskilt också, det står så här, när Gud säger någonting två gånger, han fick två drömmar, det är så här verkligen tydligt, han sa det två gånger. Bevara det i ditt hjärta, för det här är verkligen något som Gud har sagt, det är något som du ska bevara. Men det löfte som du kommer få, det kommer möta motstånd. Det är därför du har fått höra det, för att du ska hålla fast vid det. Det kommer inte vara så här, det kommer bli jättebra. Och så kommer det bara, då behövs det inget löfte. Då kommer Gud, det är någonting som Gud kommer ge dig i alla fall. Men när Gud har sagt ett löfte, det här är någonting du kommer sikta på, det här är någonting du ska hålla fast vid, då kommer det med allra största säkerhet betyda att det kommer möta mycket motstånd. I alla fall, Josef, det stod så här, men Gud var med honom. Så även om han var en slav nu, och man kan säga att han hade all den här platsen att bara röra sig på innan, så har hans liv blivit ganska begränsat. Så här mycket får du röra dig på. Men det stod att Gud var med honom på den här lilla platsen som han fick röra sig på. Där var Gud verkligen, fyllde på honom hela tiden. Och han såldes till Potifar. Han var så här överbefälhavare över några. Han var under faraos. Han var några av faraos närmsta män. Han var också riksbödel i Egypten. Han köpte Josef och han såg genast att det var något speciellt med Josef. Josef, det stod, Guds favör var över honom och det stod att allt som Josef tog sig för lyckades. Och jag tror det är så här, när Gud är med en människa, jag tror att människor dras till någon som ser, man ser Gud i någon, man dras till det, man ser något fint där, man ser något bra. Och han såg att allt han lyckades och det stod att Potifar bara, den stora guden är med honom. Jag blir typ världens smartaste man om jag sätter honom över mitt hushåll. Så det stod att det fanns ingenting som Josef hade makt över. Alltså han hade lika mycket att säga till om i Potifars hus som Potifar själv utöver hans fru. Så fast han var en slav så hade han ganska bra helt plötsligt. Men det skulle inte vara så länge, för Potifar hade en fru som inte var så bra. Hon började slänga blickar efter Josef och gav honom inviter om och om igen. Men han stod emot de här frestelserna och han sa till henne, hur skulle jag kunna ligga med dig? Alltså jag har fått allting här av Potifar. Gud har verkligen välsignat mig, det vore en stor synd för mig. Och det stod att han inte ens ville vara nära henne, han ville inte ha någonting med henne att göra. Jag tror inte ens att han var särskilt frestad. Men hon fortsatte. Sen en dag tog hon sitt tillfälle när hon var själv i huset och han kom in. Och sen så liksom drog hon tag i honom, men han slet sig loss, men hon höll kvar i manteln. Och då börjar hon skrika och säga att han kom in och försökte våldta henne. Så helt plötsligt så är han, då är han inte bara slav, utan nu är han i fängelset. Så det går ju bara nerför liksom. Till synes så går det bara nerför för Josef. Först favoritsonen hos sin pappa, sen så hade han det ganska bra hos en rik överbefälhavare. Och nu sitter han i fängelset. Men det står, men Gud, men Herren var med Josef. Och i fängelset så hade överbefälhavaren i fängelset hade också favör till Josef och såg, ah, han är någon jag kan lita på. Han gör allting här jättebra. Och han säger, du får råda över allt här inne. Du får ta hand om alla de här grejerna. Så han hade jättemycket favör där också. Men så en dag så kommer det två stycken hovmän från faraos palats och kommer in i det här fängelset. Och sen morgon när Josef går in och ska tjäna dem, han kanske ska ge dem frukost eller någonting, jag vet inte vad han ska göra. Så ser han att de ser väldigt bedrövade ut. Han bara, varför ser ni så sorgsna ut? De här två sitter och de bara, om vi drömde i natt och vi kan inte tyda våra drömmar. Vi vet inte alls vad det är vi har drömt. Men det är någonting väldigt så här speciellt, men vi kan inte. Och då säger han så här, ja men drömtydning, det är någonting som, det kan inte människa göra. Men Gud har svar, berätta drömmarna för mig. Och så den ena mannen då, överhovmästaren, han drömde en dröm som Josef tydde. Och han sa, om 3 dagar ska du bli upphöjd och du kommer komma tillbaka in i din tjänst. Och du kommer inte ha några problem, den här tiden i fängelset är snart över för dig. Och sen så, men den andra mannen, han bara, åh vad bra, han fick en sån bra uttydning, kan du tyda min dröm också? Och det gjorde han, men det gick tyvärr tvärtom. Om 3 dagar ska du också bli upphöjd, men det var inte upphöjd på samma sätt, utan du kommer bli hängd. Och du kommer, så det är så här, där får han sitta i 3 dagar och vänta på att bli hängd. Så det blev precis som Josef hade sagt. Men till den här mannen som det gick bra för, så säger Josef så här, alltså jag har blivit orättfärdigt dömd, här får jag sitta i fängelset. Alltså, gör mig en tjänst och kom ihåg mig när du kommer till farao, så jag får komma undan det här. Jag ska inte vara här. Det är inte rätt att jag är här. Det är inte rättfärdigt. Men den här överhovmästaren, han glömde Josef. Så Josef fick sitta ytterligare 2 år i fängelset. Och jag tänkte så här, att vad händer när man sätter någon som har Guds rike inom sig i fängelse? Kan man fängsla Guds rike? Vad händer då? Alltså Guds rike läcker ut ur dig. Det ser man hela tiden när han blev hos Potifar. Han är slav, han är ägd, men det läcker ändå ut. Människor ser saker i honom. Alltså jag förstår inte varför du är så här. Det är något bra med dig. Du har någonting som inte andra har. Guds rike läcker ut. Man kan se det nya testamentet också i Apostlagärningarna 16 när Paulus och Silas, tror jag det, sitter i fängelset och de ber och de lovsjunger. De bara, jag tänker inte bli definierad av mina omständigheter. Bara för att jag sitter i en fängelse så är jag inte en fånge. Jag är den Gud säger att jag är. Och Josef visar hela tiden vad han än är. Att bara, den här människan är jag. Även om jag är en slav, då ska jag göra det här bra. Då ska jag tjäna bra. Om jag bara har så här mycket och liksom ta hand om, då ska jag ta hand om det här på ett bra sätt. Om jag ska ta hand om så här låga sysslor, då ska jag göra det här på ett bra sätt. Jag ska visa att det som är i mig, det ska komma ut på bästa sätt. Det är inte så här bara, åh, det här är inte värt någonting. Åh, att jag lägger bara ner tills jag blir liksom den där stora som andra ska buga sig för. Utan hela tiden, vilken nivå han än kommer på, så är han den människan som Gud har sagt i honom. Och jag tror så här, att Josef är fri på insidan. För när du har Gud med dig och du går i hans löften och du håller fast vid hans löften, då är du fri på insidan. Vare sig du är en slav i ett fängelse eller om du är i ett palats. Men du kan vara i ett palats och vara bunden på insidan och alla dina begär bara dra dig runt som en stor Grand Danois i parken och du bara får följa efter. Nu känner jag så här. Nu är jag så här. Men så här, att han är fast och han vet vad Gud har sagt. Och jag håller fast vid det och jag siktar på det målet. Och det är den jag är och det är den jag vill förbli. Hur omständigheterna än ter sig omkring mig. Och jag tänker tvärtom så här. Om man tar någon som är inte fri på insidan och sätter dem i ett palats. Till exempel på 60-talet i USA så var det jättemånga hemlösa människor som hade det. Man är ju inte hemlös bara för att jag har inte ett hem och allting är frid och frid. Alltså det går ju neråt, neråt, neråt och sen till slut är man hemlös. Det är någonting som oftast har gått sönder på insidan. Men om man tar någon som inte är hel eller så här och sätter dem i ett palats. De bestämde i alla fall, de hade ett projekt, så här Project House. De byggde stora så här våningshus och så bara, vi ger de hemlösa de här husen. Så bara har vi löst problemet. Och de husen blev efter typ 5 år så var de sjaskigaste husen i hela. Den var helt okej. Det var så här, vi satsar på det här, vi ska lösa det här problemet. Så det var liksom inte hemlösheten som var problemet. Det är så här att jag tror att om man inte är fri på insidan så är det svårt att associera sig med saker som är fint och helt och rent. Utan man vill liksom reducera omgivningen till det som man har på insidan. Men det är bara en parentes. Och jag tror, när vi pratar om Josef, jag tror att Gud ville verkligen verka i hans hjärta. Han fick sitta där i 2 år. Men förstå hur mycket lidande han hade. Hela sin familj, hade bara, alla hans bröder hade liksom huggt honom i ryggen i stort sett och bara, du är inte värd någonting för oss, du är inte älskad av oss, vi till och med vill se dig död. Att all oförlåtelse som han måste bara få bort i sitt liv, all besvikelse, allt som är tungt, hopplöshet, allt möjligt. Jag tror att Gud ville ha honom där för att han ville forma honom. Så jag tror inte alls att det var en slump. Vad hände sen? Farao, han har en dröm en natt. Någon som minns vad han har drömt? Ingen vill svara. Ja, precis. Han drömmer om kor. Han drömmer om, först är det 7 stycken jättefina kor som är så här feta och trinda och bara bra grejer. Och sen kommer det upp 7 stycken smala, magra, gängliga grejer som bara käkar upp de 7 fina korna, men de blir ändå inte bra. De ser bara, de ser som de ska välta omkull när som helst. Så vaknar han och så minns den här drömmen. Han tycker att det var, wow, det här är något speciellt. Han somnar och sen så har han en dröm till som går ut på samma sak, som att det är 7 stycken axkorn som växer på en sån här, och de är frodiga och goda och fina. Och sen kommer det 7 stycken andra axkorn som är svedda av östanvinden som käkar upp de här andra axen. Och sen vaknar han. Och han är så här bara, vad är det här för drömmar? Vad är det här för drömmar? Så han bara kallar dit alla sina spåmän, alla visa män i landet, bara, ge mig er vishet, tala till mig, vad är det jag upplever? Och det han har upplevt är att Gud har talat till honom. Det var inte bara en vanlig liten dröm som man kan ha om allt möjligt. Han känner ju det här gick på djupet av honom, det här betyder någonting på riktigt. Hur som helst, de här spåmännen och visa männen, de kunde inte tyda drömmen. Och då så får den här överhovmästaren som var i fängelset för 2 år sedan, han bara drar sig till minnes och så säger han så här, åh, jag måste bekänna mina synder. Jag lovade ju att minnas den här hebrén som satt i fängelset när jag var där. Han tydde drömmarna för mig och bagaren. Och det blev precis som han hade sagt. Honom ska du fråga. Ja, säger farao. Kalla hit honom. Så han fick raka sig, byta kläder, Josef, och så fick han komma inför konungen, inför farao. Och så säger han så här att drömtydning tillhör bara Gud. Men säg din dröm så kan han ge en uttydning. Och så förklarar han drömmen och han säger så här att det är precis samma dröm det du har haft. De betyder samma sak, det är bara en bekräftelse. Efter att de 2 gånger, det betyder att det är verkligen något som Gud ska sätta i verket snart. Så han ger uttydningen och han säger i stort sett i lite fler ord att det kommer vara 7 år nu i Egypten som kommer vara så frodiga och så bra. Att ni har aldrig haft det så bra. Det kommer bara växa och ni kommer få in så mycket vete i alla era lador. Tjohej, tjohej, samla ihop det. Och sen så kommer det komma 7 år som är så magra. Det kommer inte växa någonting. Det kommer inte komma något regn. Det kommer vara misär. Det kommer vara svält i hela världen. Men ni ska... Dels är det så här. Först är en uttydning. Sen så säger han så här. Att du har haft drömmarna 2 gånger. Det betyder verkligen att Gud har bestämt det. Och att det kommer ske snart. Det var ju precis som det var för honom själv. Han fick 2 drömmar själv från Gud. Att han skulle vara någon upphöjd. Och direkt när han haft det så börjar detta hända. Hur som helst. Han ger inte bara det. Utan han ger också farao en strategi. Jag läser det. Därför bör farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta tillsyningsmän över landet och ta upp 50% av skörden i Egypten under de 7 flödesåren. Under dessa kommande goda år ska de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Och sen så efter strategin så kommer ett löfte. Och det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de 7 hungerår som ska komma över Egypten. Så ska landet inte behöva gå under genom hungersnöden. Han har fått sin uttydning och han var nöjd med det. Han bara, jag måste sätta dit en vis man. Du är den visaste jag har hittat, det är du som har tytt drömmen. Så han bara, du får det bli, jag tar dig. Så här, gott folk, kommer Josefs genombrott. Här så bara kommer allt bam, bam, bam med en gång. Fängelsecellen är bara bort. Han blir helt plötsligt så får han nya kläder, så här fina linnekläder, han får guldkedjor omkring sig. Han får ett nytt namn med en gång av farao som betyder han som kan uppenbara mysterier. Och han får också en fru tilldelad. Fatta vilken promotion. Liksom från att bara sitta i en cell bara, till att verkligen bara, här börjar livet, kul. Det var en bra dag för Josef kan man säga. Men det är så här, han har varit trogen i det lilla. Bara, kommer jag ens se en annan dag? Kommer jag ens se? Bara, jag trodde jag hade värsta chansen för 2 år sedan. Inget hände. Gud, han har outgrundliga vägar. Och han vet när tiden är... Alltså det är tålamod. Är det någon som tycker det är svårt med tålamod ibland? Ja, visst. Jag kommer ihåg sen man var liten. Man bara, snart börjar barnprogrammen. så här, snart så här. Och så bara när så bara ja, men den här visaren, det var så här när det inte var tv hela dygnet, utan det var så här, det började typ vid 5 eller någonting. Och så bara, när den här visaren står på, när den står rakt, då börjar det. Så bara, varför ska jag sitta här och vänta? Det är ju inget på. Det kan börja nu. Det var ju så här, jag vill inte vänta. Varför ska jag vänta? De sänder ju ingenting. De kan börja sända nu. Så man bara kunde inte förstå att det kanske finns en annan större anledning, större bild. Nu ska vi se. Josef, han börjar ju sitt jobb. Han reser runt i hela Egypten och börjar liksom sätta upp de här strategierna och säga till dem, ni ska samla in allt det här. Och det står att det var lika mycket säd i Egyptens land som det var sand i haven. Så de kunde inte ens räkna hur mycket de hade. Så det var bra tider för Egypten. Och det blir desto sämre tider i Kanans land. Jakob då, Josefs pappa, de börjar känna att det var hårt och det fanns ingen mat. Så han säger till sina söner så här, alla utom Benjamin som var Josefs helbrorsa, lillebror. Han fick inte följa med. Han fick vara hemma här för pappans hjärta skulle brista om han försvann. Men de andra, ni kan åka ner till Egyptens land och liksom köp säd, för jag har hört att det finns där. Så de drar dit och kommer inför Josef. Och Josef är ju han nu som har hand om allt detta. Han är ju lika högt upp som farao. Och han ser sina bröder komma och minns drömmen. Ta! Där slår ju hans löfte. Det är ju liksom det löftet. Det är ju drömmen som han hade på natten. De två drömmarna, där slår ju de in. Men jag tror att de kände inte igen Josef. Och Josef talar till dem genom en tolk. Och jag tror att Josef helt har liksom förlåtit. Men när han ser dem så blir han så här. Jag tror att han känner så här kärlek i sitt hjärta. Men han är så här. Men gör de det för mig? Är de, vilka är de? Har de ändrat sig? Har de, eller har de fortfarande samma ondskefulla hjärtan? Är de fortfarande lika hatiska? Eller vilka är de? Så när han ser dem så är det inte så här att han bara direkt, hej hej, här är jag. Utan han bara prövar dem direkt. Han bara säger, ni är spejare som kommer att få, för att liksom kolla vad landet har sina svaga, vad ska man säga, hål i muren. De bara, nej, 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 vi kommer för att vi vill bara köpa säd. Det finns inga andra motiv för att vi är här. Bara, nej, jag tror inte på er. Jag tror att ni ljuger. Ni måste bevisa det. Var är ni ifrån? Var kommer ni ifrån? Så berättar de att de har en pappa hemma och så har de en lillebror hemma. Och han bara, ah, lillebror finns och han är kvar där. Så tänker jag så här, honom vill jag träffa. Säger han så här, men hur ska jag kunna få en garanti för att träffa Benjamin som är hans älskade bror som han vuxit upp i samma hus med? De andra har han inte vuxit upp i samma hus med utan de har varit med sina mammor. Hur som helst. Så han säger så här, kort och gott, det är en massa andra grejer som händer. Men han säger så här, jag behåller en av er här, Simon. Ni får resa hem. Ni får köpa säd, ta med det hem. Men om ni vill ha mer säd, då måste ni, och rent få ert namn, för jag tror att ni är spejare. Då får ni komma tillbaka med Benjamin. Och våga inte komma inför mitt ansikte om ni inte har Benjamin med er. Så han fängslar Simon, en av bröderna. Fängslar honom. Och de bröderna åker hem och de säger till pappan vad som har hänt. Att Simon är fängslad för att Josef trodde att vi var spejare. Så vi, för att få honom fri så måste vi åka dit med Benjamin. Och för att vi ska kunna köpa mer säd så måste vi ta med Benjamin. Och han bara, nej, det kommer inte hända. Ni ska inte få ta med Benjamin. Och han var så arg, bara, ni gör mig barnlös. Liksom. Alltså det händer alltid något. Det är alltid någon som trillar bort. Josef är borta och Simon är borta. Och nu vill ni ta Benjamin ifrån mig. Och han är galen, han är jättearg. Men tiden går och säden tar slut. Och här står, det hänger på Jakob. Vad ska vi göra så här? Vi har ingen säd. Men det är hans hjärta som går sönder ifall Benjamin. Men han dras mer och mer åt det här hållet. Och till slut så bestämmer han sig. Här har han i alla fall en chans. Han kanske måste ändra sig. Till slut kommer han fram till det här och ändrar sig lite. Må den allsmäktige låta er finna barmhärtighet hos mannen Josef. Så att han låter er andra bror och Benjamin följa med er hem igen. Men om jag ska bli barnlös så må jag bli det. Så han skickar iväg dem och han skickar med massa goda gåvor. För att de ska kunna blidka Josef då som man inte vet är Josef. Men en sak som jag missar att berätta nu. Innan de åkte tillbaka så pratade bröderna sinsemellan. För de kände att det var ett straff att Simon blev fängslad. Och säger de på hebreiska eller jag vet inte vad de pratade. Antar jag. Sinsemellan bara. Det här är en förbannelse av oss för vad vi gjorde mot Josef. Vi såg ångesten i hans själ när vi slängde ner honom i brunnen. Och vi sålde honom. Men vi lyssnade inte på det. Så det här är vårt straff. Och de var så här ledsna för det. Och då såg Josef att de ångrade sig för vad de hade gjort mot honom. Han ser dem komma från fjärran. De har med sig Benjamin. Håll ut, det kommer till en poäng i slutet. Men i alla fall, han ser att de har med sig Benjamin. Och direkt så bara, vi ska ha en middag tillsammans. Så han ordnar upp så att de får middag och så. Han är inte klar riktigt med sitt test med dem. För han märker att de är ledsna för vad de har gjort mot honom. Det hörde han. Men också så här, de har ljugit för vår pappa i typ 12-13 år. Har de ångrat sig där? Så här, skulle de fortfarande göra samma sak som de har gjort hittills? Alltså, skulle de kunna göra samma sak igen? Så han har ett nytt test på gång här. Så de käkar hos honom, de här bröderna. De vet fortfarande inte att det är Josef. Han pratar till dem i tolk och sådär. Och det händer lite mer grejer där, men vi behöver inte ta upp det. För det är inte det som är poängen just nu. Men i alla fall, sen så på kvällen så säger han till sin tjänare. De sover över, ska de åka på morgonen igen. Så säger han så här till sin tjänare Josef. Han säger, den yngste i den här skaran, alltså Benjamin. Ta min bägare, stoppa den i hans säck. Och tjänaren bara, okej. Så har det gjort. Så de får iväg. Alla bröder far iväg hem igen. De har fått med sig massa säd. De är nöjda och glada. Sen på morgonen så säger Josef, sätt iväg efter dem. Och så säger så här, att ni har snott en bägare, en guldbägare från Josef. Och den som vi hittar den här bägaren i den personens säck, den tar jag som slav. Säg det till dem. De här tjänaren rider efter hela gänget och säger, det är någon här som har snott en bägare från Josef. Och de bara, nej, varför skulle vi göra det? Det har vi absolut inte, kolla igenom allt vi har. Nej, det har vi inte. Ja, men den här personen, ifall det har hänt så kommer vi ta den här personen, ta den tillbaka till stan. Ni andra får fortsätta, men vi tar honom som slav. Och de bara, det är helt okej, kolla igenom. Och sen så hittar de ju till slut guldbägaren i Benjamins säck. De sluter upp kring Benjamin. Det var inte så att de bara, vi kan offra honom, ta honom bara. Utan där visade de ju liksom en ånger, bara, vi är inte likadana längre. Så alla bröder rider med in till Josef igen och bara förklarar läget. Och Juda då, som var den som sålde, som tog beslutet att sälja Josef. Han får sin upprättelse i berättelsen här. Här visas hans omvändelse. Han går inför Josef och bara berättar. Du får inte ta Benjamin, ta hellre mig. Jag offrar mig för honom. Han måste tillbaka till vår pappa. Min pappa kommer dö av sorg. Han kommer bli så ledsen. Jag har lovat honom att ta tillbaka Benjamin. Du måste höra mitt hjärta. Du får inte ta honom. Och där brister Josefs hjärta. Och där avslöjar han sig. Och jag tänkte läsa det. Då kunde Josef inte behärska sig längre. Inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade, gå ut härifrån alla. Ingen fick stanna kvar hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever far än? Men hans bröder kunde inte svara, för de var så förskräckta för honom. Då sa Josef till honom, kom hit till mig. När det kommer fram sa han, jag är Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände er hit före er. I 2 år har det varit hungersnöd och det återstår 5 år. Men Gud sände mig hit för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Är någon som drar någon parallell till det? Att han skickar ut en räddare i förväg när folket håller på att dö. Hela Josefs berättelse är egentligen, det finns supermånga paralleller. Någon säger så här, över 60 paralleller i Jesus liv och Josef. Så för alla ofrälsta judar här inne så kan ni ta och läsa Josef och så ser ni att det är Jesus som är den sanna messias. Nej, men hur som helst, Josef, han har helt kommit över bitterheten. Han är inte något ledsen längre. Han är bara så här, ja, det här var syftet med mitt liv. Det gick så här. Wow. Men Gud var med mig hela tiden. Hans löften till mig, de höll. Han var med mig, även om det var tufft, även om jag var i fängelse, även om jag var slav. Även vad andra såg på utsidan. Om andra tycker att det ser ut som någonting på utsidan, det spelar ingen roll. Om man tittar lite närmare, som de här som var nära Josef gjorde, till exempel fängelsekaptenen. De såg att det var något speciellt med Josef. De som levde nära honom, de såg, han är ingen slav. Han är inte vad det ser ut som på utsidan. Man kan inte bara säga vad det ser ut som på utsidan. Utan människors liv kan gå igenom många olika faser och många olika kapitel. Och det är lite min poäng idag. Att det är så här att Josef, precis som David och Malin. Även om det var ett kortare löfte. Det här löftet som Josef fick. Det fick ju arbeta sig igenom hela hans liksom hela hans själ. Han fick ju hålla fast vid det. Han fick ju slänga bort allting som inte höll längre. Jag har inte råd att vara stolt. Jag har inte råd att hålla fast vid mina egna vägar. Jakob fick också känna det. Jakob bara, så här ska jag ha det i mitt hus. Vi släpper inte iväg Benjamin. Så här, det skulle vara jobbigt för mig. Till slut så bara, omständighet förändras. Det finns ingen mat. Det är bara du som kan välja. Vågar du släppa taget? Vågar du låta någonting gå i ditt liv? Vågar du ändra dina prioriteringar? Och när vi vågar släppa taget, det är då Gud kommer med sin frälsning. När Jakob släppte taget om sina, för det var han som bestämde över huset. När han släppte taget och bara, okej, ta Benjamin, ta allt. Jag hoppas, jag litar på den tilliten att det kanske blir något bra av det här. Och då fick han flytta från ett land fyllt med svält eller där det inte fanns någonting. Och så fick han komma till Egypten och vara med Josef, träffa sin son. Där fanns hela frälsningen. Och inte bara att han blev räddad, det blev överflöd. Så yes, idag är egentligen dagens uppmaning. Det är bara så här, vad har Gud sagt till dig? Vem säger Gud att du är? Och håller du fast vid det? För alla tror vi ju på något. Det är ingen som tror på något. Alltså alla tror på något, det finns liksom ingen neutral zon. Antingen tror man på det som Gud har sagt och det som han har kallat en till. Eller så lever man i att man tror att apatin och tvivel, det är större än Guds löften. Det finns två vägar. Hänger ni med? Ni vill inte hålla med, men hänger ni med på vad jag säger? Och jag tror bara att jag, som sagt, jag bara predikar till mig själv. För det är så här, jag finner tröst i Josefs liv. Så här, när man känner så här, ja men det är det här man vill se hända. Eller det här, eller det här. Så här bara, det behöver inte alltid se ut på något speciellt sätt. Utan Gud har sina vägar för att få sina syften utverkade i våra hjärtan. Och det behöver inte vara på någon speciell plats. Det behöver inte vara på något. Utan det är så här, det som Gud bestämmer och där han sätter den. Där vill han göra någonting med en. Ja, så jag vill bara uppmuntra dig idag att vi tänkte så här när vi planerade gudstjänsten att vi skulle ha att uppmuntra till förbön. Att gå så här och bara, Gud påminn mig, var är jag? Är liksom så här, ser omständigheterna ut som att jag är på det allra bästa stället fast på insidan så är kompassen så här bara, jag vet inte riktigt, går jag i det som Gud säger till mig? Eller kompassen bara snurrar runt, det finns ingen riktig riktning. Men på utsidan ser det ut som att jag gör alla rätta saker för att gå i Guds vilja. Eller så ifall du har någon så här, Gud jag vill höra, liksom, get me on track. Jag vill vara i rätt spår. Så bara vill jag uppmuntra idag till dig, om det finns en här eller många som behöver höra, bara, Gud, vart är vi, vad gör vi? Så jag bara uppmuntrar dig att gå och söka förbön. Jag tror att Gud vill tala, han vill ge löften och han vill påminna oss om den planen och drömmen som han har för varje persons liv. Ja, bra, bra. Tack Jesus, tack Gud för att du har en plan för var och en, Herre. Jag tackar dig Gud att du vill tala till var och en, Gud. Jag tackar dig att det spelar ingen roll vad det ser ut som på utsidan. Det spelar ingen roll om det är högt eller lågt, Jesus. Jag tackar dig att du verkar på alla plan, Herre. Jag tackar dig att när du säger att du är med oss, Gud, då verkar du alla omständigheter och alla situationer blir till det bästa, Gud. Och jag bara ber att du ska välsigna var och en med löften ifrån dig och bara påminna var och en vad du har sagt. Och vem du är för varje person, Gud. I Jesu namn. Amen.